En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgons nya tisdagsprogram. Här kommer vi att djupdyka i det som är underliggande förståelse av hur SHL nu ser ut. Vi kommer att syna med hjälp av datan och datans värld kunna förutspå framtiden och se varför trender och saker har blivit som de har blivit. Första programmet idag, Heino. Det känns ganska kul att kunna djupdyka i den här världen.
Ja, men det ska bli riktigt roligt också. Eftersom det är så mycket nyheter och saker som händer i våra vanliga program så tycker jag det här är extra kul också att vi kan liksom dyka ner lite mer.
Mm. Och idag kommer vi att göra en synning av den unga tabellen. Vi kommer att använda oss av underliggande statistik i form av förväntade mål och hur mycket zontid man har etc. för att se vissa tendenser och var lagen kan vara på väg. Och vi kommer att syna såklart bottenlagen Linköping och HV som står på 0 poäng. Timrå och Leksand ser enligt datan ut att vara på väg uppåt. Sen kommer vi också kika på guldlagen som många tror kommer bli Brynäs eller Frölunda. Och så är Örebro räddade av Karlavagnen och Quenneville.
Ja, nej, men lite så. Och, nej, men det är väl det vi har sett tendenser. Alla som har fått rubrikerna, inklusive då finallagen som många förutspår, det är väl där vi lite börjar. Vi ska vara tydliga med att det är 4 omgångar in.
Ja.
Så att det slår väldigt hårt på all statistik när det är så få matcher som ska delas då och bli någon slags procent. Vi har också Frölunda och Djurgården som har spelat en match mindre. Och då slår det väldigt hårt.
Mm,
så att de har lite handikappsiffror.
Ja, och det här är ju ett första tisdagsprogram. Vi kommer ju sända varje tisdag och det känns ganska skönt bara att få ta ett startgrepp om själva ligan för att se vissa saker här nu i början. Och ska vi göra så att vi fokuserar på de lagen som står på 0 poäng. Det är Linköping och HV, och vi pratade ju igår i vårt program om varför saker och ting är som det är i Linköping och att det är kris. Och ser man till den underliggande statistiken som finns det saker som tyder på det, och när det kommer till förväntade mål då så kan man ju dela upp det förväntade mål i framåt och bakåt i lika styrka,
ja.
Ska ju tilläggas. Och där är ju Linköping ett bottenlag procentuellt sett med både framåt och bakåt, men de är ju inte i botten för där är ju Malmö och Örebro. Däremot så kan man ju se en tydlig tendens till att försvaret och målvaktsspelet har varit det som har fallerat i Linköping, med tanke då att de är det som laget som ligger näst sist när det kommer till förväntade mål bakåt i lika styrka, 2,91 per match. Örebro sämst på 3,0.
Ja, och lite så, man är ju sist i tabellen men man är näst sist här, så att man ska ju ligga där man ligger helt enkelt. Man släpper till för mycket och det är framförallt netfront. Man är vilse helt enkelt. Man har också ett målvaktsspel som kanske inte står på huvudet och räddar laget inledningsvis. Där ser ju HV bättre om jag kollar på jämfört med vanliga tabellen. Då har man ju HV och Linköping och där är HV bättre. Underliggande siffrorna är bättre på HV, men Linköping är ungefär där de ska vara.
Mm. Är det då, vi pratar mycket om försvar och målvaktsspel, men om man börjar med målvaktsspelet, hur har det sett ut tycker du?
Nej, men jag tycker att Myrenberg gör en jättebra match mot Frölunda. Man torskar ju med udda målet borta i premiären. Där börjar det ju bra och man börjar liksom, ja men de faller med flaggan i topp och sådär. Men sen dess så har det börjat knacka lite. Jag tycker inte Myrenberg har stått på huvudet, han blev utbytt senaste matchen. Ignatjev har heller inte tagit sådär, alltså räddat laget. Inga Högberg-prestationer liksom. Men jag tyckte, jag såg en liten ljusglimt i Ignatjev senast mot Skellefteå. Han kommer in, såg ju den här matchen då. Och han kom in efter första perioden, va? Det står 0-3 då, till Skellefteå. Sen får han släppa ett mål på en tekvariant på resterande 22 skotten och sånt där av matchen. Men ja, jag tyckte han spelade ganska bra den matchen.
Alltså att släppa in nästan 3 mål per match, det kommer ju inte funka. Nu efter 4 omgångar så är man på 2-91. Hur mycket saknar man en sån som Rasmus Rissaren som inte varit med, och hur mycket bör man fokusera på att hitta den typen av lösningar?
Nej, men alltså backsidan, som jag sa tidigare i programmet igår, va? Att han, Rissanen är på väg tillbaka. Man är skör på backsidan, och det har jag sagt inför säsongen också. Jag har sagt så här, att man har potential att kunna ha en bra backsida. Mm. Men den är väldigt osäker. Rissanen var ju inte bra förra året. Han var ju katastrof förra året. Och det är ändå någon som blev värvad som general från Örebro för 2 år sedan. Mm. Så att han behöver ju hitta tillbaka. Och för att hitta tillbaka behöver han ju vara hel, Tobbe. Så att det är oroande. Sen så har du då avstängningar. Du har långtidsskada på Fantenberg som också drabbar. Det är inte bara någon att fylla. Sen har du då Bernad. Du har ju spelare som är väldigt offensivt lagda, som vi har pratat om tidigare. Ja. Både på backsidan och forwardsidan. Så defensivt, ja. Man kanske ska ta in någon back i Linköping på sikt här. Alltså utöver de man har.
Ja, alltså Oskar Fantenberg har ju gått sönder. Mikael Kokkonen kom in. Mm. Det ser alltså det som en ytterligare lösning då, att kunna ta in en...
En ytterligare någon back till. Ja, alltså någon riktig spets tvåvägs eller general som... För att jag tycker att det blir lite tunt med Myrenberg. Alltså man har... Det är väldigt ungt, offensiva tvåvägsbackar. Liksom. Mm. Myrenberg är inte heller någon general. Ganska blek defensivt, ganska bra att bära puck. Så att jag tycker att man behöver lite mer styrka och kraft på backsidan. Rissanen ska ju vara den. Mm. Men jag vet inte om det räcker. Man kanske behöver en till.
Alltså Linköping är så tydligt uppdelat med en svag defensiv. Ja. Nu snackar jag alltså truppen på papper. Ja. Svag defensiv om man jämför med hur tung den är framåt. Och i statistiken kan man också se det, att förväntade mål framåt, där är man på 11:e plats. Vilket inför säsongen kanske inte hade varit vad de önskade. De vill ju vara med högre upp i tabellen nu. Men om man ser till att de ligger sist i tabellen, så är de ju i alla fall, har de ju 3 lag bakom sig. 1,86 mål per match. Mm. Och sen kan man då lägga till den delen i att de gör ju nästan 1 mål mindre per match än förväntat. De är sämst i just den kolumnen, vilket gör att de har ett sparkapital där ju.
Ja, men det har de, och man skapar mycket. Man ska veta återigen, det är tidigt, det är bara 4 matcher, varav senaste matchen Linköping, då gör man 0 mål. Man skjuter 7 skott då mot Skellefteå. Och det drar ju ner ännu mer.
Exakt.
För innan det var man nog ännu högre upp. Det här är ju liksom färska siffror, Tobbe. Så att egentligen är man ännu bättre, skulle jag säga. På så att framåt tycker, och det är ingenting vi behöver vara oroliga för. Jag är inte orolig för att man nu, man hade nog annat fokus än att vara bra offensivt, och så blev det pannkaka. Utan det är egen zon framförallt. Det är spelet utan puck på forwards och backar som är liksom, det är LHCs problem och utmaning, skulle jag säga. Och har varit i 2-3 år nu, och nya tränare in som ska lösa uppgiften. Hur får vi skickliga offensiva spelare att bli vinnare? Mm. Det är den ständiga.
Ja, 0,97 alltså mål färre än förväntat framåt, men det är inte det som enligt dig då är problemet. Men kan du känna någonstans att de offensiva spelarna är för offensivt lagda, typ Nick Shore, Robin Kovacs med flera, för att man ska kunna, att de är för offensiva så att defensiven blir för lidande?
Ja, men lite så. Det ena är ju mindsetet. Det går ju alltid att manipulera, tror jag, som tränare. Det andra är ju utförandet och skicklighet i utförandet. Så kan man spela. Mm. Var kommer Tyrett ifrån? Varför spelar han inte NHL? Ja. Nick Shaw, det är ju en anledning att de söker. De har spetsegenskaper med puck offensivt. Men du vet, alla de här, jag vet att det låter sandlåda, men det finns 30-åringar som inte har lärt sig ordentligt att spela utan puck. Och klarar, kommer undan och får därför spela och tjäna lite pengar i East Coast och AHL och sådär. Men man tar inte det här sista steget. Man har råd kanske att ha någon sån kille, Tobbe, som liksom säger, men då får du ha en defensiv center som täcker upp eller så. Men har du 2 lines, alltså har du 6 forwards på dina topp 9 som inte kan spela utan puck, alltså som inte vet hur en stick on puck ser ut, då har du ett problem, Tobbe. Ja. Och det är det som jag säger i risken. Jag har också sett tendenser, ska inte nämna namn brukar man säga, men det kommer jag göra nu. Tyretti, han spelar väldigt dåligt stick on puck som forward. När han kommer upp i skottlinjen. Han spelar fel. Och det är inte bara mindset. Det är också att de kan inte. Och då får tränaren träna på det. Det är aldrig för sent.
Nej, nej, precis. Och ser man då, man brukar göra en så här procentuell uträkning i en tabell där man jämför XG framåt kontra vad man släpper till bakåt. Där är ju Linköping tredje sist. Malmö och Örebro är ju i botten. Linköping 12:e plats.
Mm. Men man är tredje sist, så att det är klart att siffrorna är om något, något bättre då än vad tabellen säger, för då är man tvär sist.
Ja. Om vi går över på andra laget som också står på noll poäng så här långt, så är det HV71. Och när det kommer till förväntade mål framåt, då är man faktiskt ett nästintill topplag. Femma i tabellen, 2,3 mål per match. Alltså man har Frölunda, Luleå, Färjestad och Skellefteå framför sig. Det är lag som kandiderar till att ta guld.
Ja, det är expected, så är det. Alltså, ja, precis. Förväntade framåt.
I lika styrka, vi förtydligar det igen då, men ja, siffrorna är ju det.
Allt är 5-5, så det här är inte räknat med hela matchen, alltså powerplay, special teams. Men det tyder lite på det man har sett när jag har sett HV, att man äger mycket puck, man skapar mycket. Det senaste jag såg hela matchen med HV var ju faktiskt när man förlorade hemma mot Brynäs. Men då var Klara var jättebra, så man skapar chanser och så. Men man har då problemet åt andra hållet, att man släpper till farliga oddman rushes eller då inte är starka framför sin egen kasse. Men framåt behöver inte HV-supportrar och fans vara så oroliga, för där ser man bra ut. Om det är någonting jag vill trycka på, så förutom att man skapar, vem ska göra målen? Hur bra är spetsen?
Ja.
Är du med? Effektiviteten.
Den blir ju väldigt intressant när man ser på offensiv zontid. För det är HV71 alltså bäst i hela ligan på 8 minuter och 5 sekunder. Brynäs är 2 på 8. Det säger ganska mycket om att man har pucken mycket i anfallszon, men skapar alldeles för lite.
Ja, man är just nu världsmästare då på att åka runt med pucken. Ja. Typ allmänhetens åkning. Och göra lite snygga bågar och sånt där. Men alltså hockey går ut på att vara bäst framför båda kassarna. Klyschigt, men så sant. Fråga Luleå förra året. Deras effektivitet var helt sinnessjuk. De vann guld på det. Där är inte HV71. Men kul att du, eller intressant. Man ligger näst sist i serien. Men man har alltså mest puck i anfallszon på de här fyra matcherna.
Och då ligger man ju näst sist i serien bara för att Linköping har varit ännu sämre. Alltså båda har ju fortfarande noll poäng.
Så ja! Men det är faktiskt väldigt intressant. Alltså att snacka om utsida lag, kan man säga då. Alltså det jag menar med utsida, det är det du säger, Tobbe. Att man är bra på att passa pucken och åka runt. Men man måste också sätta på sig målglasögonen. Och där är målet. Det är dit pucken ska.
Ja, och då undrar man ju så här. HV71, alltså du nämner att spetsen kanske inte finns där just nu. Då undrar jag, finns den i laget? Eller bör man titta efter värvningen? Och Liljander, han har ju som det terrängen och värvat hur mycket spelare som helst. Så det kanske är en knäpp fråga så här tidigt, men ändå.
Ja, men lite så. Alltså, var man femte mest? Man skapar ganska mycket, var vi inne på, va?
Ja.
Och man har bäst zontid.
Ja.
Ja. Man skapar också, så att det inte bara, som jag sa, då, åka runt. Utan man skapar en del också. Övre halvan. Så att till slut börjar man ju landa då på vilka ska göra målen. Vart är effektiviteten? Ska vi börja där, Tobbe? Vad har man för statistik på effektiviteten då? På det här man skapar. För det har ju lite kopplat till vilka spelare.
Ja, precis. Och där är ju HV71 faktiskt på en 12:e plats med Frölunda och Linköping bakom sig. Man gör 0,48 mål färre än vad som förväntas.
Ja, så att återigen man skapar, men man är inte så bra på att förvalta. Och då har vi då i Riley Woods, man har Jonathan Ang som är i målprotokollet varje match, eller ja, assist, poängprotokollet ska jag säga. Så att ingen skugga på Jonathan Ang. Däremot så tycker jag så här, ska Jonathan Ang vara killen som styr PP eller avslutar i PP, typ Ågård till exempel? Nej, han är ingen sån skytt för mig. Det är ingen Rotsalainen eller förra året PP-kingen.
Henrik Borgström.
Borgström, med det skottet. Han är inte det. Däremot är han en rush-spelare. Han är det är en sån man vill ha i laget. Typ Kopacka. Han är bra i spelvändningar. Trevigno, han är kvick där. Men det är ingen liksom utpräglad målskytt, stillastående. Och i det här laget så är det han och Klås som ska göra det. Woods för mig är inte det. Så att jag tycker man är trubbig där. Jag förstår inte varför man inte har värvat in, liksom, varför man inte har fyllt, ska vi säga, Pettersson och André Pettersson och
Borgström.
Ja. Jag tycker inte man har gjort det. Så svaret på din fråga, det var ett långt svar, men jag vill ändå liksom prata kring. Jag tycker liksom att man saknar den där riktiga spetsen framåt som gör skillnad, typ Karlavagnen. Sätt in Karlavagnen i det, så är det här ju topplag. Ja.
Och vi sa också att vi ska försöka sia lite om framtiden. Och med tanke då på att HV71 är det femte bästa laget när det kommer till förväntade mål framåt. Lika styrka, 2,3 mål per match. De är samtidigt det laget som har underpresterat mest mot förväntningar. Kan vi ändå tro då att fortsätter de bara spela så här? Då kommer de lossna och då kommer målen.
Ja, både och. Alltså inte riktigt så enkelt. Nu tryckte jag på offensiven att det är det ena problemet. Det andra tycker jag är att man har värvat mjuka backar. Eller mjuka. Det är lätt för mig. Så här. Man har värvat. Man har inte gått på storlek. Jag får ingen gåshud i kraft. Man har gått på spelare som ska vara bra med pucken. Framförallt backsidan. Men även liksom centrar. Och jag känner inte att jag får det. Oskar Lindberg i Skellefteå. Alltså jag tycker inte man har de här tvåvägskraften som Växjö är kända för och sådär. Utan jag tycker att det är det yngsta laget i serien. Ofta brukar det vara kopplat till mognad i spelet utan puck. Jag tycker att man är unga, skickliga och oerfarna. Jag tycker inte att man känner att man har den här kraften framför mål. Så att nej, man kan inte bara trumma på och inte vinna kampen framför egen kasse. Där måste man bli bättre. Mm.
Och för att knyta ihop det här första segmentet kring HV71 och Linköping, om du nu har, när du har studerat datan här, ser du Linköping och HV lyfta i tabellen?
Jag ser HV lyfta, för att det har jag på förhand, och jag tror att de kommer hitta en väg att lyfta. Linköping just nu, det kan ta ett tag. Jag tycker det känns väldigt stressat över hela liksom, den situationen, hela den historien just nu. Men över tid bör de, jag tycker de har för bra lag för att ligga där. Jag tror att, ja, alltså mina förhandstips är ju att de inte hamnar där. Så att jag tror att båda lyfter, men det kommer bli väldigt, väldigt tajt och de måste börja vinna ganska snart. För annars kan det bli HV och Linköping, så pass jämn i serien. Men jag tror, svar på frågan, jag tror att båda lyfter, jag tror ingen av de här kommer kvala.
Och nu ska vi vandra över till två lag som har varit väldigt positiva i dataväg sett till inledningen utav den här säsongen. Det handlar om Leksand och det handlar om Timrå. Man brukar ju säga bra försvar vinner mästerskap, och där har de verkligen stuckit ut här idag.
Ja, verkligen. Det är ju, och det är lite roligt faktiskt. Hedberg där, jag har ju varit lite skeptisk till backsidan till exempel, den unga backsidan i Leksand. Där också fel man har fått i inledningsvis, så är man ju då, man är ju sexa i tabellen, i vanliga tabellen, och Timrå trea. Och börjar man på Leksand då, så jag har tänkt så här, men Gidlöf ska rädda det här laget, eller jag med många andra, eller hur? Mm. Även du Tobbe, när man pratar om för att man ska slippa kval. Fyra första omgångarna, Leksands försvar, både forwardspelet utan puck, och man jobbar för varandra uppenbarligen, för man släpper inte till så mycket. Nej. Så Gidlöf behöver inte stå på huvudet enligt siffrorna.
Nej, för kollar man här då till
i 5 mot 5.
I 5 mot 5. Förväntade mål framåt mot förväntade mål bakåt. Procentuellt så bygger man en tabell utav det där Luleå är bäst. Leksand är tvåa. Timrå är fyra med Växjö däremellan. Framåt är man två mittelag. Men då förväntade mål bakåt. Timrå är bäst i serien efter fyra omgångar på 1,46 mål emot sig. Leksand tvåa 1,53. Ja.
Man alltså sopar banan på de här fyra första omgångarna med topplagen. Mm. Och det är kul. Så att man är då, och man är ju topplag just nu då, trea och sexa i vanliga tabellen. Men man har förstått att ska vi vara med i det här racet, både Johan Hedberg och Tommy Samuelsson, så har man manipulerat sin grupp eller pratat med dem och sagt att vi behöver göra jobbet utan puck. Ja. Och det har man börjat med mycket bra, och det är därför man har tagit poäng.
Och då undrar man egentligen då, Leksand, hur bra är de med tanke då på att de har släppt in fyra mål mot Rögle senast och släppt in fem mål mot Malmö matchen dessförinnan?
Ja, och återigen, det slår ju väldigt hårt. Det är tidigt, så att det delas ju, och det här kan se helt annorlunda ut om en omgång. Ja. Men starten var ju väldigt bra för Leksand. Och kanske dippat lite på slutet. Man har Gidlöf som kom in och kastade in någon puck här mot Rögle senast, som annars har varit väldigt bra. Mm. Och mot Malmö vart det lite för mycket hela havet stormar, där jag vet att Hedberg inte var nöjd med liksom urspel och sånt där.
Ja. Mm. Och ser man till de här två senaste matcherna, Malmö och Rögle, där man släppte in då 9 mål, så har ju 3 utav dem kommit i boxplay, där man har stora problem.
Där har man problem, och ska man det här återigen, vi har pratat 5 mot 5 och släppa till, går vi till liksom PK eller totalen i antal skott mot sig, så är ju faktiskt Leksand, de har släppt näst flest skott mot sig av alla lagen. Mm. Så då tänker lyssnarna, men de släpper till massa skott enligt SHL. Och ja, de gör det. Men stor del av det här är i special teams. Ja. Där har man problem, Tobbe. Så svaret på den frågan är att där behöver David Prins och Milner där, de behöver jobba med sitt PK och inte låta motståndarna skjuta, få så bra lägen.
Nej, men det är ju det. Och Brynäs boxplay har ju varit en stor snackis om hur värdelöst det har varit, både i slutspelet i fjol men också hur det har blivit den här säsongen. Och det är ju bara Brynäs som är sämre i kolumnen utav hur mycket man släpper till i boxplay än Leksand.
Ja, så Leksand är då näst, de och Brynäs. Brynäs är sämst, de släpper till i hela havet stormar, och Leksand har samma problem.
Men summa summarum ändå positiv utveckling för Leksand så här långt. 4 matcher in, ganska på pappret svaga lag man har mött.
Ja, och jag är lite sådär när man kollar, vi liksom, när man kollar vilka, vad är viktigt? Ja, men special teams är viktigt och sådär. Men 5 mot 5 är ju ändå det du spelar mest. Och där har man verkligen fått ordning på ett bra grundspel. Man äger mycket puck, man släpper till lite, framförallt som du sa, där man vinner mästerskap. Och där har man börjat bra. Man behöver fila på PK helt enkelt. Mm. Och det gäller även Timrå. Mm.
Och jag ska faktiskt rätta mig själv där. 9 mål, varav 3 powerplay, det är inte fel. Men när Janne Kåkan AV för Malmö, så var ju det i en avvaktad utvisningssituation.
Ja, okej.
Okay. Så egentligen är det ju 4 av 9 som är i boxplay. 5 mot 5 ser det bra ut för Leksand så här långt, men vi tillägger då, de har ju mött lag som är Timrå, Örebro, Malmö och Rögle. Och Timrå, Örebro och Malmö förväntas ju vara i botten, åtminstone sett till förväntningarna inför säsongen.
Ja.
Och Timrå då, de har också börjat väldigt bra, framförallt då det laget som har släppt till absolut minst emot sig.
Ja, absolut minst farliga chanser då, XG'n där. Och det är ju bra. Då håller man dem på utsidan. De får skjuta i behagliga lägen där både Jakob och Tim Ewell känner sig trygga. Och det är lättare att rädda. De får mer hjälp av sina medspelare i de heta områdena. Det är ofta det som slår ut då på XG'n. Ja. Expected goals. Så att det, ja, jättebra. Tommy är Tommy. Han har fått det här svensklaget att jobba för varandra. Börja defense first, som det så fint heter. Och han har underliggande siffermässigt lyckats med det.
Är det inte lite lustigt då, eller så här, är det inte de här två lagen som man har funderat på hur deras backsidor ska vara den här säsongen?
Jag har inte gjort det. Jag tycker att Timrås backsida är bättre än vad andra tycker. Däremot Leksand, ja. Där har jag varit väldigt motorsågig. Men jag har också sagt att det är den backsidan med störst potential. För att det är en ung och väldigt många lovande backar.
Ja,
men Timrå tycker jag, när Hardegård kom in, så tycker jag att man har... Jag tycker att man är lite underskattad på backsidan ändå.
Ja.
Men man får inte ha för mycket skador.
Och Leksand är ju då det tredje sämsta laget sett till att släppa zontid emot sig. Alltså i defensiv zon eller så. Örebro sist. Luleå är faktiskt näst sist där. Det är lite överraskande. Att de har så mycket zontid emot sig.
Emot sig, ja. Men de låter väl, man brukar säga, de håller dem på utsidan. Mm. De får vara i zonen, men de får vara längs sargerna.
Ja. Från Timrå och Leksand, som är två lag som förväntas vara i botten, till två lag som förväntas göra upp om guldet. De hade ju flest i alla fall tips på förhand. Det är ju Brynäs och Frölunda. Två mittengäng sett till summeringen här inom, men det finns saker som sticker ut.
Ja, men så är det ju. Och ja, Brynäs är ju mitt guldlag bland annat på förhand, ska sägas. Ja, det är väl bra mellanmjölk då, ska vi säga det, underliggande mässigt på de här första 4.
Ja, Brynäs är ett riktigt mellanmjölkslag. De ligger 7:a i förväntade mål framåt kontra bakåt. När det kommer till förväntade mål framåt så är 2,21, 8 i tabellen, förväntade mål bakåt 6:a, 1,97. Ja. Ett mellanmjölksgäng.
Ja, och det kommer ju lite från tuff start. Det har ju blivit lite bättre här återigen. Det är 4 matcher. Ja. Man, HV där, då gjorde man en perfekt bortamatch. Man nollar ifrån att det har rasslat in. Vad var det? 14 mål på 2 första matcherna.
De färgar ju den här statistiken extremt mycket.
Ja, när det bara är, när det är 2 av 4 matcher. Ja. Så att jag är inte så där. Det inte, finns inte så mycket mer att säga. Det jag vill säga där är att man har fått igång Trevigno, lina med Trevigno där. Mm. Ölund och Kopacka, mina killar som jag gillar, de, jag tyckte i början där första 2 matcherna var det ju bara Silverberg, Larsson och liksom och Bäckis lite som fick göra poäng. Så att det är bra för Brynäs, och fortfarande lite osäker på den backsidan där. Och PK, det är väl den stora grejen på Brynäs.
Ja, och just i PK som är på, alltså boxplay, där är de ju sämst i hela sin, under 50%, alltså de har 8 mål emot sig på 15 boxplay. Ja.
Simon Bertilsson kom tillbaks. Nej, men ja, lite så är det ju. Och lite därtill. Jag vet att Hjellstedt är inne och petar mycket till PK, har han sett. Så att där får han rycka upp sig. Det är inte tillräckligt bra. Ska de vinna guld så lär ju de siffrorna höjas. Det räckte ju inte i fjol när man landade på 58% i slutspelet. Möter man så bra lag som till exempel Frölunda, Luleå kommer vara i år, Färjestad eventuellt, så det kommer inte räcka.
Nej, och det är ju så att de släpper inte bara till skitmål som uppstår från ingenstans, utan ser man till förväntade mål emot sig, alltså utslaget på hur mycket man släpper till, då är ju Brynäs sämst i tabellen.
Nej, men det är kvalitativa målchanser helt enkelt som man släpper till. Det är inte bara tavlor från målvakterna, och det gäller ju båda. Man har ju spelat båda målvakterna nu. Klara, ja, har gjort det jättebra, men har, ja, men han tar det han ska i och har räddat laget kanske i PK då, kan man säga.
Ja, och det finns ju 2 stora rubriker kring Brynäs. Det ena är ju då boxplay, sen är det ju nyförvärvet på målvaktssidan, Colin Delia.
Ja, och Delia är ju sämst av det han har stått, vilket kanske nästan alla som lyssnar på det här kan räkna ut. Men underliggande på 4 matcher har stått 2 av dem, blivit utbytt i den ena där och släpper då nästan 6 mål mer än vad han borde ha gjort på de här lägena.
Per 60 minuter då.
Per 60 minuter, ja. Så att det, han får träna lite extra och ja, prata där med goalie coach om hur de ska lösa den stora rinken och SHL-spelet. Jag tror att han kommer komma, men gå på Klara nu ett tag och så spelar man in. Jag kan tänka mig att Delia står nästa match redan.
Ja, jag kan förtydliga bara att Colin Delia, alltså per 60 minuter innebär att om han har stått 60 minuter i 2 matcher, nu har han inte stått.
Nej, han blev utbytt i ena, exakt.
Exakt, ja. Och där har han släppt in då 6 mål fler än han behöver.
Än man borde, ja.
Han behöver inte.
Han behöver ta dem.
Exakt. Och även då sett i offensiv zontid, där är man ju inte så förvånad, men då är de ju näst bäst. Det är bara HV som har mer tid i anfallszon.
Ja, och det är väl i och för sig, jag ska inte säga förvånande, men det är ju intressant ändå, för att man är ju ett rushlag. Men uppenbarligen så är man ganska bra i på att hålla puck i anfallszon också. Sen kan man utvärdera det hur som helst. Åker man runt eller liksom är man bra på att ta avslut tidigt på insida för att sen ta nästa och vinna tillbaka puck. Det finns många parametrar i, men man är mycket i anfallszon i alla fall.
Ja. Frölunda då, svårt att säga så mycket, de har bara spelat 3 matcher.
Jättehandikapp, det slår stenhårt på en sån här statistik överhuvudtaget när det är så få matcher. Man har ett jättehandikapp med en match mindre. Men det vi kan konstatera är att man är fortsatt trubbig offensivt i effektivitet. Men man skapar, man har gjort det bra framåt första 3 matcherna.
Ja, de är det laget som har skapat, alltså förväntade mål framåt lika styrka. Där är de bäst på 3,12, men som sagt, då, det är bara 3 matcher.
Ja, man har skapat, man har hoppat insida och Robban har lyckats med det han ska göra. Han ser till att de har förutsättningar för att göra fler mål, men de har inte gjort det. Nej. Effektivt.
Nej, och visst, man kan hävda då att det har gått så få matcher, men just nu är de i alla fall i topp där. De också är i topp bland målvakter där Lasse Johansson har räddat flest skott mot förväntat.
Ja, och där har man ju släppt till lite mer emot sig då än vad man tänker. Jag tänker tajta Frölunda. Mm. Men där har man blivit lite, man tummar pyttelite mer hittills inledande, men man skapar lite mer framåt. Det är precis den förväntningen jag hade ifrån när Robert Olsson tar över Rönnbergs Frölunda.
Ja.
Det blir lite tvärtom där.
Exakt, släpper till faktiskt femte mest.
Ja!
Återigen på tre matcher.
Ja, men det hade inte Rönnberg gjort, men han hade inte varit skapat mest i ligan, tror jag.
Heller. Nej.
Alltså lite så.
Exakt. Ja. Det var alltså Brynäs och Frölunda som ändå har fått en hygglig start på säsongen. Och nu till ett lag som han är ganska så orolig för, vilket vi även var under hösten förra året, trots den då riktigt fina starten. Nu ligger de på 12:e plats, precis ovanför kval. Det är Örebro som hejno räddas av Karlavagnen och David Quenneville.
Gång på gång, och det är tråkigt för att jag har ju, ja, inför det här så har jag Örebro som på 6:e plats. Ja. Eller 7:e kanske, 7:e, ja. Nej, det ser ju inte så ljust ut för mitt förhandstips. Jag tycker att man har fått in secondary scoring, jag trodde det. Jag tänkte att det kan bli en positiv utveckling ifrån förra årets truppbygge där man då tappar Björninen och Leino. Som ändå, det var, vad pratar vi om, 27 poäng på Leino och Björninen, ja, runt 22 poäng. Men det är ändå runt 50 påsar tillsammans. Och man pratar om dem som ett litet lok i Örebro. Och så hade man då den här lilla spetsen i Kala och company. Nu ska man då byta ut det här loket mot mer spets. Och hittills så har man ju absolut inte lyckats med det.
Nej, kollar man då på förväntade mål framåt i lika styrka, där är man näst sämst, 1,56 mål per match. Och kollar man på förväntade mål bakåt i lika styrka, där är man tvärsist med 3,0.
Ja, så att man är klappkass helt enkelt. Ja, tänkte, hur ska vi utvärdera det där? Nej, men alltså det är ju, det vi kan se, vi som har sett matcherna, det är ju att man är för beroende av en line, det vet alla, men även underliggande siffrorna talar ju för att det är inte så bra inklusive den linen heller. Man skapar ju inte. Det är ju bara special teams då.
Ja, och det här kan ju även brottas ner i hur zontid ser ut. Där man är offensiv zontid är näst sist. Bara Djurgården bakom sig. Och är defensiv zontid är man också sist. Mm.
Och det är inklusive vår kära Karlavagn, eller hur Tobbe?
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Så att det, nej, det ser inget bra ut. Och nej, det, men man spelar kanske lite mer till något försvar då. Hur skulle, är zontid det viktigaste? Absolut inte.
Nej.
Det är ju inte det. Men jag har ju hellre zontid för än emot.
Ja, för här blir det en till parameter till just att det, allt annat ser så negativt ut ju.
Precis, och då ja, ingen rök utan eld. Så nej, att, de har lite att fundera på. Hur ska man få igång de här spetsnyförvärven som man liksom nere här i tredje, fjärde line? Och Torunen har väl varit skadad en del, eller varit borta i alla fall. Mm. Men din kille där, Malone.
Sean Malone som kommer från Langnau nere i Schweiz. 2 säsonger, 37 och 30 poäng. Och dessutom har han erfarenhet från både AHL och NHL. Han har gjort 4 matcher, 0+0, 1 skott på mål.
Ja, det är ju total katastrof. Då hade jag ju liksom haft Björninen åka och blundandes på isen hellre. Ja. Så det är än så länge inget bra byte där.
Nej, Karlavagnen då som består av Kalle Kossila, Patrik Karlqvist och Patrik Poistola. Tillsammans med David Quenneville som är på backen där. De har alltså varit direkt inblandade i 9 av 10 mål för ett Örebro som vill justera sin hierarki lite.
Ja, nej det går inte. Det är total renklass. De är bäst i ligan som par skulle jag säga. Du kanske har lite konkurrens över tid här kanske då när Bäckis kommer igång med Silverberg. Men jag skulle säga Quenneville framförallt och Karlqvist är ju otroligt bra tillsammans. Men hela den linen absolut. Poistola och alltså, spetsen är där, men djupet som skulle komma nu har ju absolut inte kommit hittills.
Nej.
Så det är 4 matcher bara, men det är lite oroväckande faktiskt att de är där nere igen, Tobbe.
Ja, så är det. Ja. Och det får någonstans knyta ihop säcken för det här första tisdagsprogrammet. Vi poängterar det igen då, om någon inte har uppfattat det eller sitter och irriterar sig på våra slutsatser vid draget. 4 matcher in, vi vet. Och för Djurgården och Frölunda så har det varit 3 matcher in. Men det är ändå en indikation lite på vart lagen står just nu och vart de är på väg någonstans. Men kul att vi äntligen är igång här idag.
Ja, men det tycker jag också. Och det är bra att du förtydligar det. Samtidigt så är det här facit. Det här är fakta, underliggande siffror enligt ett jättedyrt program, Sportlogic, som säger så här.
Verkligen, så är det. Och Hockeymorgon är tillbaka imorgon igen och sen tuffar på vidare framåt fredag. Ha det nu så bra, så hörs och ses vi.
Hockeymorgon presenteras av Unibet, av spelare för spelare.
Du Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.